En kyss, sen börjar vandra igen. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan.
Sakta. Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan, för Seija Ojala i Ljungby och för alla andra i Karlavagnen. Sista musikaliska äventyret denna onsdag kväll var det. Vi är nära midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick åka i Byta spårvagnen tillsammans med er. Säger nu producent Anna Flygel, tekniker Gustav Wilhelmsson, Hugo Götberg, dialogredaktör Nova Norell och Emma Jeppsson som telefonslussade, Järmund Stenhag som valde musiken, Christian Olsson som pratade mest och sist. Detta är ju Sveriges Radio P4. Strax nu, om 15 sekunder, är det dags för Ekot, senaste nytt därifrån. Sen tar Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg över. Njut av det. Tack för idag. Vi hörs nästa gång. Hej då.
Här är Ekot som börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar tidigare ikväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag, vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. Så säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om hur man kommit fram till de olika tullsatserna.
Han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter, där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal.
Rapporterade Gina Lindberg. Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv säger att EU ändå verkar komma ganska lindrigt undan och att Sverige kan klara sig bättre än andra europeiska länder.
Det beror till största delen på om det man håller på med är priskänsligt eller inte. Om man säljer något som kunden är beredd att betala för, även om det blir dyrare, så påverkas man inte lika mycket än om man säljer något där kunderna direkt väljer en annan leverantör, kanske en inhemsk leverantör i USA istället, om varan blir dyrare. Så det blir olika för olika branscher och för olika företag, men generellt sett så klarar sig Sverige bättre än många andra länder i Europa, eftersom vi har så himla nischade företag som har högst förädlingsvärde och där folk gärna, tror jag, ofta är beredda att betala mer för det.
Henrik Isaksson, Svenskt Näringsliv. Ekot, Marcus Landén.
Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
I studion Peter Sundberg och Lisa Friberg.
Watch it burn. Don't waste time.
Abracadabra med Lady Gaga här i Vaken med Peter och Lisa. Igår så berättade du att alla vi som fram till idag hade gjort vår deklaration skulle få den nästa vecka, alltså 8-11 april. Och jag blev så glad, alltså jag började nästan vibrera av lycka, för jag ska få tillbaka lite på skatten.
Alltså
det känns
då?
Det känns som en kul, alltså jag älskar att få tillbaka på skatten, det är så kul. Det kommer liksom en liten klump med några hundringar som man inte hade räknat med. För jag räknar aldrig med det. Och det känns så kul att man liksom bara liksom få lite hjälp på traven.
Tänk om du skulle få ett besked en gång där det var minus.
Usch, det hade jag hade blivit så ledsen.
Ja.
Ja, det känns så typiskt mig.
Ja.
Fast den jag har nästan alltid fått tillbaka. Jag tror jag har fått kvarskatt en gång. Ja. Men ändå skulle jag känna så typiskt mig.
Är det arbetsgivaren som har gjort fel då?
Nej,
alltså
det kan det ju vara.
Om man bara har haft
det
lön.
Har ju inte, precis som du bara haft lön och inte några lån eller någonting. Så då är det förmodligen något fel att du har angett fel. Eller att arbetsgivaren har dragit för lite skatt. Mm. Sen finns det de som sparar med hjälp av att be arbetsgivaren dra lite mer skatt så att man ska få tillbaka mer i skatteåterbäringen.
Smart.
Det är ett sätt att spara på om man vet att man kanske har svårt för det annars.
Ja, borde jag be.
Faktiskt. Men jag känner att jag alltid ville vara rik.
Men har
du? Jag har alltid ville vara jätterik.
Men varför
då? Jag har aldrig värderat pengar så pass att jag sparar på dem, förstår du? Så det är liksom, jag har inte det som krävs.
Du vill ha kakan och äta den.
Ja, jag vill det. Men jag tycker ändå som att jag skulle passa att vara rik. Alltså jag är liksom gjord för det.
Aha.
Som gjord för det.
Mm. Jag skulle inte passa att vara rik.
Varför inte det?
För att jag vet inte. För att jag bara känner att pengar och inte... Alltså jag hemma hos oss. Vet du vad vi dricker just nu? Så här gamla barnmatsglas som liksom vi har sköljt ur, så använder vi det som dricksglas istället för vi vill inte att de ska gå sönder så lätt.
Nej, men det är ju ekonomiskt.
Det känns inte så som en så snobbig grej.
Nej.
Att dricka ur ett gammalt syltburk.
Men om du var jätterik så kanske du hade unnat dig glas.
Nej, jag hade nog inte det. Det är därför jag menar att jag typ, det har inte med pengar att göra.
Nej, du skulle inte leva annorlunda om
Nej,
du var jätterik.
Nej, det hade jag inte.
Nej. Så då är det helt värdelöst att du får 200 miljoner.
De går liksom aldrig sönder de här glasgrejerna. Jättebra.
Så att vi kan ta bort dig från listan över personer som bör få 200 miljoner.
Jag vill ju ha pengarna.
Men jag har funderat varför jag inte blir miljonär. Det är så många andra som blir det.
Ja.
Det är jättemånga miljonärer i Sverige. Alltså, det finns hur många som helst. De blir bra fler och fler, trots att människor bara blir fattigare och fattigare och får det tuffare och tuffare att betala räkningar och mat och allt det där. Men det finns en studie som visar att om man bäddar sängen varje dag, då har man 206% mer, alltså chans eller ja, more likely säger man.
Alltså, mer troligt.
Ja, det är mer troligt. 206% mer troligt att du blir miljonär om du bäddar sängen varje dag.
Peter, kan du sluta prenumerera på den här ding-ding-världsforskningen?
Nej, men det är faktiskt en forskning av socioekonomen Randall Bell.
Jo, men jag vet.
Och det här har skrivits om i flera olika tidningar runt om i världen. Och det här pekar på ett starkt samband mellan enkla dagliga vanor och långsiktig framgång. Och en grej är ju just det här att den som då bäddar sängen varje morgon har då enligt den här studien 206% större risk att bli miljonär.
Risk. Kul.
Och andra vanor, för bäddar du sängen varje dag?
Inte varje dag, men jag lägger rätt. Alltså vi har inga överkast, så att det är ganska lätt att bara slänga dem till rätta.
Ja.
Sen ibland lägger jag en filt längst ner.
Mm. Men jag gör inte heller det. Jag tycker om att man slipper ett måste. Jag har tagit bort det oket från mitt liv.
Tycker du det är fint när det är lite obäddat?
Aldrig sängen. Men alltså jag vädrar mina sängkläder varje dag.
Öppna fönstret varje dag.
Och hänger upp dem och sådär.
Hänger du
upp dem? Absolut. Jag vill att det ska liksom luftas. Och så. Jag byter också sängkläder ganska ofta. Men alltså varannan vecka gör jag det.
En gång i veckan eller? Blir det då? Nej, varannan.
Nej, varannan vecka.
Alltså en gång i månaden.
Nej, två gånger i månaden.
Okay.
Ja, ibland är det ju oftare, men oftast två gånger i månaden. Men
just det, så blir det.
Så här är liksom, det känns som att här har jag hittat orsaken att jag inte är miljonär, att jag inte bäddar sängen.
Men du, vet du vad? Jag kan lugna dig. För jag tror att det är så här, forskning är jättebra. Mm. Alltså nu ska jag komma med min statsvetenskaps... gärna och förstöra allting.
Ja.
Forskning är jättebra, jag har inte läst den här forskningen. Men jag måste bara säga, man kan få fram samband mellan att äta gurka och vara miljonär också.
De har hittat andra saker som kopplar rikedom. alltså vanliga alltså vardagliga sysslor som kopplade till rikedom. Och det är till exempel att läsa 30 minuter om dagen. Mm. Det är också kopplat till rikedom. Att vakna upp långt innan arbetsdagen börjar. Det är också kopplat till rikedom. Mm. Att upprätthålla en strukturerad daglig rutin och undvika skvaller. Jo. Det är också kopplat till rikedom.
Nu väljer ju de saker också som jag tror att de tänker är kopplat till fördomarna om vad som en ordentlig person låter det här som.
Så alltså det speglar disciplin och konsekvens.
Ja, okej.
Det är inte du, Lisa.
Nej, men jag
du har ju dina koppar, så vad ska du med 200 miljoner till? De behövs inte där ute i torpet.
Jo, de behövs.
Nej. Jag har mina koppar, behöver inga nya.
Nej, det behöver jag inte. Nej, behöver jag inte.
De håller hela
livet. De håller, faktiskt, tror jag, de kommer hålla. It's your swan song. Treat your friends as if they won't be here for long. A day will come when you will need that special bond. So give them all you have to give, give it all. Don't blow your chance because tomorrow it's too late. Your time is running out, make sure you live today. Give it all you have to give, give it all away. It's your swan song. Time to make peace. Take good care of those who miss you when you leave. Your good deeds will put your mind. At the end of the day, you have the final say. Loving words will chase your ghosts away. I'm your friend, we can't pretend it's not the end. Du som är så duktig och bädda sängen eller vädra sängen och sånt där. Vi pratade ju om det här innan.
Ja.
I Danmark, där... jag tycker Danmark, det är liksom Sveriges rock'n'roll-land. De bara kör.
Ja, alltså, det är som den roliga brorsan.
Så typ så här, när vi är så här, man får inte äta så här mycket kött. Och man måste tänka på det, så är de bara så här... Kör det bulligt gött i mögen.
Alltså förra gången, sist tror jag det var intressant, men vi var förra gången vi var i Köpenhamn, så bodde vi på ett hotell som inte hade gym, så vi bara, nu går vi till det andra hotellkedjan som jag är medlem i, där jag får träna. Och så hade de inte något gym på det heller, den värre frågan om. Så jag går över på gatan och säger till en, jag och min kille, vi har sån typ panik. Vi ska träna liksom det eftermiddag, vi vill liksom komma i form inför kvällen.
Vi svenskar.
Alltså det är en lördag liksom. Jag har varit där liksom i 24 timmar redan och börjar bli lite liksom trött. Då ska vi träna och komma upp liksom så vi kan njuta av kvällen. Ja. Och så rusar vi in på den här receptionen och bara säger, ursäkta mig, alltså, vi har inget gym på vårt hotell. Vi måste ha ett gym, jag fattar inte. Allt är stängt, för det var ett gym vi skulle gå till som hade stängt. Och hon bara, men snälla vän, det är lördag, gå ut och ta en öl.
Ja, exakt.
Gå ut på byn och ta en öl.
Så är de.
Och hon avväpnade oss, vi var ganska såhär, kom inte fort, kom inte fort, gym. Och så hon bara, det är lördag, gå ut på byn och ta en öl.
Vad kul att du säger det, för nu ska Danmark se över alkoholreglerna. Jaha. I landet.
Ska det bli
de ska skärpa sig.
Nej.
Nej, men det handlar om faktiskt om ungdomar som är 16-17.
Ja, gud, man får ju köpa alkohol där när man är jätteung.
Ja, det jag känner inte ens till det här.
Nej, men det får man.
De får köpa stark öl i butik, men nu skärps reglerna och det är läser här Expressen och de får inte dricka, alltså de får inte köpa förlåt. Så Danmark, de var så här, nu skärper vi oss. Men inte så mycket.
Nej.
Nu får vi inte köpa, de får köpa alkohol som har högre än 6% längre.
Åh gud.
Alltså jag köper aldrig. Alltså om det inte är vin då, men du vet, en öl. Nej. Jag har aldrig druckit en öl som har mer än 6.
Men det är så äckligt. Det är ju inte så,
vet, alltså, det är
inte
så gott. Det är så svenskt att tycka det, tror jag.
Ja, min svärfar älskar sån öl. Och min pappa alltså, också.
Är det inte det kul att Danmark bara, okej, vänta, vi skärper oss. Förlåt, vi har fattat. 16-åringar får inte köpa öl som är starkare än 6%. Vi skärper oss. Nu sätter vi oss ner i den här båten. Men då innan var det helt okej att 16-åringar köpte drycker med upp emot 16,5%. Mm. Och nu blir det 18-årsgräns på dem. Ja, vi är ju 20 i Sverige, men visst. Och de nya reglerna införs efter att undersökningen visat att danska ungdomar dricker mest i Europa.
Va?
Mm. Mm-hmm. Så de tar en öl istället för att träna dem, danskarna.
De går ut på byn och tar en öl.
De är ju lite coolare än oss också, andra sidan. Jag känner mig lite töntig nu plötsligt som aldrig druckit en öl över 5. Alltså finns det i Sverige öl?
Ja, det finns en 6 och uppåt, det finns det ju. Men, alltså, de är faktiskt, med motvilligt har jag ju då blivit bjuden på det och tyckt faktiskt att det har varit gott.
Men om du beställer en öl, om du beställer en stor stark på krogen, då är det väl inte...
Nej, alltså vad är det? 4,5?
Ja, men precis. Ja. Men det är
5
bara
kanske
sånt
man
som...
kan få. Mm. Det är sånt du har testat.
Sånt jag har testat, men jag vill bara säga också... enligt, som jag tar på mig public service-koftan ganska ofta.
Du är så duktig med det.
Ja, jag vet. Men nu tar jag på mig den.
Mm.
Alltså, drick försiktigt varannan vatten.
Molly Sandén, tur i oturen här vaken med Peter Sommer och Lisa Friberg. Du, kulturministern Parisa Liljestrand hamnade i blåsväder för 3 år sedan, 2022, när hon i ett SVT-program trodde att den kända filmregissören Ruben Östlund, som vi pratade om igår, var författare. Hon kände, hon trodde han var författare. Det blev ett jävla liv över det där. Och nu har hon varit med i ett avsnitt av Fördomspodden. Och då visade det sig att hon inte känner till regissörerna Christopher Nolan. Hon känner inte till att Bo Widerberg är regissör. Mm. Och hon känner inte till Thomas Alfredsson som regissör. Gällande Christopher Nolan säger hon, hade jag gissat hade jag sagt att han är skådespelare.
Men va?
Och det här kan man ju tycka vad man vill. Men jag vill bara säga att jag inte alls tycker det är konstigt att hon har missat de här regissörerna. För man har olika referensramar.
Men också, hon har väl inte kollat på tv, hon har väl satsat på sin karriär. Hon är politiker.
Hon är liksom typ... Hon
har bara sitta och plugga.
Ja. Att hon sen blev kulturpolitiker, liksom, det är ju inte hennes fel. Hon har ju fått jobbet och sagt ja, jag vill jobba för medborgarna.
Alltså jag har ingen åsikt om det här som jag jobbar på public service. Ja. Men jag bara menar, en förklaring kan ju vara att hon inte har kollat på film, utan att hon har haft karriär.
Sen har man ju också olika referensramar. Alltså alla är inte uppvuxna i en fyrummare i Vasastan, en villa i ett fashionabelt område utanför Uppsala, eller i en lägenhet i Pite eller Rinkeby.
Nej.
Är man uppvuxen i Vasastan har man en referensram, Uppsala en annan, Pite en tredje, och i ett område utanför en storstad har man en annan referensram. Så är det ju. Och sen är man ju från olika hem också, man har olika bildningsgrad bland föräldrar, och det påverkar jättemycket.
Ja, som vi pratade om igår, alltså att jag har fått min musiksmak från min pappa och sånt.
Ja, och Alfred som jag jobbade med innan dig, som ju typ knappt tittade på tv för han var typ 18 år, för de hade typ ingen tv hemma.
Nej.
Ett sånt påverkar ju också. Jag tänkte bara kolla med dig, Lisa, om du vet vilka följande personer jobbar med. Jag har gjort en liten quiz.
Vad spännande.
Är du med på det?
Jag,
det är
jag
kul.
Kan verkligen kasta sig framför
bussen. Och då kan du få 10 rätt, precis som i en deluxe. Så vi rappar på lite grann. Claire Denis.
Ingen aning.
Alltså du ska säga om vad hon jobbar med. Alltså det har med det här genren som vi har.
Okej, Claire Denis. Hon är, Claire Denis är författare.
Fel. Mm. Hon är fransk regissör, gjort Beau Travail, Chocolat och massa annat.
Chocolat har jag sett, Johnny Depp och...
Nej, men det är ju Lasse Hallströms film.
Ja,
ja. Men hon har gjort en annan Chocolat.
Jaha, okej.
Katrin Devenu.
Hon är franska. Får jag ett halvt poäng för det?
Hon,
Duvenö, hon är skådis. Man heter så om man är skådis.
Absolut att hon är det.
Ja. Till, jag gissar bara.
Till Schweiger.
Oh, Gud, det är en regissör.
Absolut. Faktiskt skådis, producent, författare och regissör.
Ja, man hör det på namnet. Ja.
Tysklands mest kända skådisar också. Ja. Är det. Den är kanske mest kända.
Ja. Hade ingen aning.
Primo Levi.
Primo Levi. Det är ju...
Det här trodde du skulle ta.
Nej, men Primo Levi. Ja. Det är ju Primo Levi. Primo Levi. Primo. Okej, förlåt, men det är en skådis.
Nej, italiensk författare.
Okej, ingen aning.
Okej, Agnes Varda.
Författare.
Regissör. Monica Bellucci.
Ja, men skådis, såklart. Det är klart.
Från?
Italien.
Ja, hon är skådis och modell.
Ja,
faktiskt.
Världens vackraste kvinna.
Hon är
också
så fin. Hon har ju varit med i massa filmer. Irreversible, The Passion of the Christ och massa sådana där. Tim Burton.
Regissör.
Rätt.
Gjort alla de här Johnny Depp-filmerna. Och
ja,
också.
Batman, Edward Scissorhands och de här, Alice i Underlandet. Vem är han gift med?
Hon, skådespelaren, Helena Bonham Carter.
Fel. Hon är gift med Monica Bellucci.
Jaha, men då är den andra jag tänker på som har gjort de andra filmerna med.
Men
jag blandar ihop honom.
Ja. Du har ju du har 3 rätt nu.
Ja, okej.
Vi går vidare till 9. Denis Villeneuve.
Är skådis.
Fel, regissör.
Ja, är det han som har gjort Alicia Vikander senaste?
Han har gjort Dan 1, Dan 2, Prisoner, den här gamla härliga filmen med Jake Gyllenhaal och Hugh Jackman.
Hade ingen aning om honom.
Och slutligen då, François Ozon.
Ja, det vet jag. Hur talar du efternamnet?
Ozon.
Okej, nej. Då är det inte den jag trodde. Då är det en skådis.
Nej.
Författare.
Nej, han är regissör.
Ja.
Han har gjort så många bra filmer.
Okay, vilka då?
Och han har fått mig att tappa hakan sist jag var på bio.
Och vilken film har
han gjort
då?
På en bio och såg Summer of 85. Aha. En liten kärleksrelation mellan två män. Det tyckte jag var intressant. Och så gick jag så, och jag funderat jättemycket på en bok som jag läste när jag var 15-16. Mm. Och inte vetat vad det var för bok.
Ah.
Och så sitter jag och ser den här filmen och inser det här är en filmatisering av den här boken som jag läste på slutet av 80-talet. Så jag ryser fortfarande. Mm. Och i sluttexterna får man ju se vilken bok det var. Mm. Och det var ju den här Aidan Chambers roman Dansa på min grav som kom ut 1982.
Mm. Nej, men jag
den första gay-romanen jag läste.
Aha, fint. Mm.
Såg jag fan mig själv.
Vad tyckte du då?
Underbar film.
Nej, men om min prestation, menar jag.
Det var inte så bra.
Nej,
du är typ som
jag kan bli kulturminister.
Ja,
vad bra.
Men det är lika bra. Alltså, inte dålig, men ni är lika bra. Ja. Alla kan inte kunna allt. Det är olika referensramer.
Jag bäddar sängen.
When You Were Young med The Killers är vaken med Peter, Lisa och nu också Mats Karlsson Lenart från Eko-redaktionen. Välkommen in, Mats.
Ja, tackar.
Ja, det har hänt saker i USA i natt. Det är, vad ska man kalla det, tullarnas afton?
Det kan man säga. Det var ett par timmar sedan nu som beskedet kom att USA senare i veckan här inför tullar mot alla andra länder, kan man säga, lite förenklat. Det är olika hur mycket dock. Och vi i EU till exempel, våra varor som vi säljer till USA, de åker på 20% i tull. Storbritannien klarar sig med 10%. Medan vissa andra länder, till exempel i Asien då, åker på hela 90% tull på det de säljer till USA.
90?
Oj. Så här sa president Trump när han presenterade de nya tullarna i Vita huset.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper.
Nu är det USA:s tur att blomstra, sa ju Trump till sist där, efter att han då har beskrivit eller i alla fall gett sin bild av hur USA under åratal, decennier till och med, utnyttjats och till och med lurats av andra länder. Hur bra dessa länder än är då, för han var noga med att understryka det också. Att det är ju...
Han sa ju i det talet att han kan, jag kan förstå att kanadensarna gör så här, jag kan förstå att man i Japan har höga tullar på bilar som tas in där. Men det ändrar ju inte att han tycker att det är taskigt mot dem.
Precis. Och så, inte minst så skyllde han ju på sina företrädare i amerikansk politik, på tidigare presidenter då, inte minst då, och särskilt då kanske den allra senaste, Joe Biden, som då han, Trump menar, då inte har försvarat då den amerikanska ekonomin tillräckligt, helt enkelt. I alla fall de tullar då som Trump och USA nu inför, de baserar på uträkningar av hur mycket andra länder straffar amerikanska varor på olika sätt. Och det här är inte helt specificerat på hur de här uträkningarna har gjorts. Så det handlar då inte bara om rena tullar utan även andra handelshinder och regleringar och sånt där som man då i USA anser då missgynnar den amerikanska exporten. Bland annat har då USA räknat ut att EU har 39% tull på amerikanska varor. Och det är en siffra som man kan ifrågasätta, tycker i alla fall Henrik Isaksson som är ekonom på Svenskt Näringsliv.
Var den här siffran 39% kommer från, det har jag verkligen ingen aning om. Och när jag satt och tittade på siffrorna på skärmen här nyss så noterade jag att Singapore, som anses som det mest handelsliberala landet i hela världen, de har inga tullar, de har i princip inga restriktioner för handel alls. Ändå får en tull mot sig, för Trump påstår att även Singapore har handelshinder mot amerikanska företag, och det är inte sant. Det kan jag säkert säga.
Alltså, hittar de på, eller vad undrar du?
Alltså, hur då USA då har exakt kommit fram till de här siffrorna, det är, vet vi inte. Det är oklart. Men i alla fall så säger president Trump nu att han är väldigt vänlig och snäll, eftersom han svarar då exempelvis då på de påstått 39% europeiska tullarna med att bara lägga 20% amerikansk tull på europeiska varor. Vi ska höra Henrik Isaksson igen.
Med det han håller på med här nu, att lägga upp siffror för alla de här länderna och sen så visa att han är generös, att han själv bara inför hälften så höga tullar tillbaka. Och det kan ju då tolkas, som du pratat om tidigare, vad heter det, som möjlighet till förhandlingar, men det kan ju också tolkas på motsatta sättet, nämligen att nu har jag varit generös, men om ni nu slår tillbaka mot mig för att jag har varit, trots att jag har varit generös, då kommer jag inte vara generös längre. Och därmed så finns ju möjligheten att det här kan bli mycket, mycket värre.
Henrik Isaksson, alltså Svenskt Näringsliv, var det, han var med i Studio 1 här tidigare under kvällen. I samma program medverkade också SCBs välkände seniorekonom Robert Bergqvist, och han menar nu att de tullar som Trump presenterade och som då ska införas om bara ett par dagar här var värre än han väntat sig.
Det här är en tuffare tullpolitik än vad jag hade förväntat, dock med en reservation för att jag inte riktigt har alla detaljer. Så att tyvärr får man väl säga att där vi befinner oss idag så vrider ju USA tillbaka klockan nu till någon typ av nästan vintertid för global handel.
Robert Bergqvist där på SCB, alltså, han tror i alla fall ändå att det finns nu ett fönster för förhandlingar, som han uttrycker det, mellan Trump och världen då under ett par veckors tid här. Men lite mer pessimistisk är Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv.
Helt klart så har ni signalerat att man kan förhandla ner de här tullarna, absolut. Men Att det skulle ta några veckor, det tror jag inte alls. Jag tror att det här kommer vara en permanent feature av hela resten av hans presidentperiod. Att han håller på med ständiga förhandlingar där han sänker de här tullarna för vissa och sen höjer han dem mot andra när andra slår tillbaka mot hans åtgärder. Och att det blir ett ständigt kaos, och detta kaos, den oförutsägbarhet det hela tiden skapar, är ju för många företag ännu värre än tullarna i sig. Att aldrig kunna fatta ett investeringsbeslut för man inte vet grundläggande kostnader som kommer finnas i det hela. Så att jag skulle säga att nej, jag tror tyvärr inte alls att det här kommer avgöras om några veckor. De här tullarna kommer införas och därefter kommer de säkert ändras, men de kommer ändras under åratal framöver, tyvärr.
Så sammanfattningsvis så ser det ju inte jättebra ut då för ekonomin i världen. Men i alla fall då Robert Bergqvist på SCB som jag hörde förut, han försöker ändå vara lite optimistisk, och det beror på att han menar att tullarna bara har förlorare.
Det här är ingen bra situation för världen. Det här sänker ju så att säga både USAs ekonomi men också då världsekonomin. Så att det ligger ju i allas intresse att faktiskt få ner de här tullarna.
Så den stora knäckfrågan är hur mycket man ska tulla på tullarna?
Exakt.
Det kan man säga. Och vi på Ekot kommer ju såklart fortsätta rapportera om detta närmast nu i natt och sen såklart imorgon också.
Tullkontroll.
Ja, tullkontroll.
Verkligen. Du, Mats Gonsson, Lena, tack så jättemycket för den här matiga genomgången. Den var lärorik.
Tack. Shining,
Heaven and Hell med Kai, Terry Peter och Lisa Snaken. Vi har fått sällskap i studion av Caroline Åslund från vår trafikstation. Välkommen in, Caroline.
Ja, men tack så hemskt.
Jag hade en quiz här med Lisa för att kolla hur allmänbildad hon var på olika filmskapare.
Var hon det?
Ja, men du kunde ju tre.
Författare,
inga regissörer kunde du. Men jag fick jättemycket skit av 10 personer som har hört av sig. Regissör heter det. Som radiopratare borde man kunna uttala det som sur gubbe.
Det är väl dialektalt?
Det var
vad du säger, du regissör.
Hello, skriver Tina. Roligt att Peter Sundberg säger regissör istället för regissör, som regissören Lars Molin gjorde. Alltså, Peter döpte dessutom om Catherine Deneuve till Deneuve. Haha. Så här fortsätter det. Men jag vill bara säga att jag har jättesvårt att säga regissör. Alltså varje gång jag säger det så måste jag ta ett djupt andetag och uttala det. Och jag vet hur man uttalar det, men naturligt ligger det inte. Så att när vi har en sån där rolig stämning, tramsar med en quiz, helt omöjligt. Alltså jag la ner redan inledningsvis i quizen, jag skulle säga regissör 10 gånger. Mm. Det är samma sak när jag säger Schweiz. Jag får verkligen säga
att det är svårt.
Även när jag tror att jag säger rätt så säger jag fel.
Eftersom att jag pratar rikssvenska så vill jag bara säga att det är det tråkiga som finns att prata rikssvenska. Så att jag vill bara, du ska ha din dialekt, den är jätteskärmig.
Det enda av mina svåra ord som jag har lärt mig bemästra, det är whisky. Och orsaken är att jag helt enkelt tänker på engelska när jag säger det. För att egentligen säger jag whisky. Jag säger whisky. Pappa säger, har du någon whisky? Jag ska ha whisky, jag vill ha whisky, jag kan ta lite whisky. Ja. Och för att jag ska lära säga det så måste jag byta. Du, jag älskar byta till engelska, whisky. Så det har jag lärt mig. Men de andra har jag inte en bra knorr på faktiskt.
De här lyssnarna, de säger jag så här, jättebra att ni hörde av er och rättade, men jag vill ha kvar min Peter som uttalar saker på lite pite-mål.
Skriv det.
Lyssnar nu. Jaha, nu fick de det.
Men Caroline, du har ju också en hel del att hålla koll på. Ortsnamn ska uttalas. Det är en känslig fråga.
Nästan
känsligare än både regissörer och Schweiz.
Det kan vara, men folk har blivit mycket mer tåliga.
Det är bra. Ja. Men ni gör ju också ett viktigt jobb. Ni håller koll på hela landet. Svårt att veta hur man dialektalt säger Roknäs, just Roknäs.
Sprascha, det är ju den svåraste orten kanske.
Kanske.
Den stavas helt annorlunda än vad man säger. Ligger den i Sverige? Den ligger i Dalarna.
Ja. Okay. Men det är sånt man lär sig när man
har stavas den. Jaha, coolt ställe. Mm.
Ja, coolt namn också.
Ja, det var det jag menade.
Verkligen. Men du, vad säger vi om tågen då?
Jo, vi säger så här att det är lite tågproblem. Det är stopp för tågtrafiken mellan Söderhamn och Hudiksvall. Det är alltså sträckan Gävle-Sundsvall. Det ska ha inträffat någon form av olycka. Lite oklart när tågtrafiken kommer igång. Och just nu så berör ju nattågen till och från Norrland. Sen har det varit stora tågproblem under eftermiddagen och kvällen i Stockholm. Det har handlat om kopparstölder, flera stycken. Och så blev det stopp för tågtrafiken mellan Stockholm och Enköping under eftermiddagen. Och även om tågtrafiken kom igång redan vid 7-tiden nu på kvällen så har problemen hängt kvar ända fram till nu. Nu är det nog bara ett litet Göteborgståg som kanske kommer in med runt 40 minuters försening. Men annars så har det gett med sig.
Låter bra.
Kopparstöld alltså. Mm. Jag aldrig... Är det... Säljer man det på Marketplace?
Ja, det kränger de vidare.
Ja, men vad, då,
det är värt väldigt
det
mycket.
Är värt koppar, alltså. Koppar är värdefullt och koppar finns det väldigt mycket på när det handlar om tåg. Och det är inte så svårt att... Nej, men vi får inte fortsätta tipset.
Det vet de.
De som håller på med det här vet. De vet det redan.
Men vet ni att ett grannhus till mig gjorde en fasadrenovering med nytt liksom, tak och nya stuprännor i original, alltså i koppar då, som det ska vara enligt 1900s standard när huset var ifrån. Och sista 2 metrarna, alltså det är koppar stuprör ner till liksom huvudhöjd, så 2 meter upp så är det så här plast stuprör. För att man vet att man kan inte ha koppar stuprör ner mot backen, eftersom då kommer någon rycka lös dem och liksom sälja dem för några tusen. Tråkigt.
Nu har jag skrivit en dikt medan ni pratade. Sluta sno koppar, det alla tåg stoppar.
Du är så duktig, Lisa. Talang. Jag kan ju trafikens tipstelefon, så jag tänker flika in i det. Ja, ring Karolina, hennes kollega, om någonting skulle ske på 020 99 999 444. 020 999 444.
Pressa.
Kunde inte det. Alltså, det där var press. Ska aldrig hända igen. Nästa gång får Karolina göra det själv. Looking in a big blue eyes. Did it just hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
Prinsessan Madeleine påbörjar en helt ny karriär.
Vilka är de största utmaningarna när man då, som Madeleine, tänker kombinera sin kungliga ställning med företagande?
Man kan inte använda titeln som prinsessa hur som helst.
Så hon får ju faktiskt göra nästan precis vad hon vill.
Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play.
Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
If
Of a Feather med Billie Eilish bakom med Peter och Lisa som blivit tillsagda av en lyssnare nu.
Ja.
De tycker inte att vi ska ha så kul i radio.
Nej, alltså de tycker att botten är snott. Mm. Det låter som en sändning från ett dagis, så då vill jag bara säga Eva, att det heter förskola.
Exakt. Och om du tror att det här låter som ett förskola.
Mm. Nej, men så här tänker jag. Om det ska
vara
tråkigt.
Har du inte varit på en förskola?
Nej, om det ska bli tråkigt, då blir det ekot så blir det lite allvar.
Ja, jag känner att nu kallar vi in det tunga artilleriet.
Förlåt.
Vi ber om en stillsam låt med Lisa Nilsson.
Det var inte med uppsåt.
Och sen samlar vi oss, tar nya tag efter ekot, så får vi se om vi kan
lägga
band på oss.
Hörde du min dikt? Nu blir det ekot efter låt. Förlåt, det var inte med uppsåt. Ja, det var allt jag kunde komma åt. Säg så. Låt, botten is not.
Marcus Landén här. Nyheter.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Det börjar nu komma reaktioner på USAs president Trumps tullbesked under kvällen. Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger i en video på X att han beklagar att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar.
Vi vill inte ha växande handelshinder. Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare. Men Sverige och den svenska regeringen är väl förberedd för det som nu händer.
Säger statsminister Ulf Kristersson på X. För varor från EU så inför USA handelstullar på 20% och Trump bekräftade också att man inför 25%iga tullar på utländska fordon. Irlands premiärminister säger att EU borde svara med samma mynt, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Samtidigt uppmanar USAs finansminister Scott Bessent andra länder att inte göra det. Bessent säger till Fox News att hans råd till andra länder är att ta in läget och se hur tullarna slår. För om länder svarar så kommer situationen att trappas upp, säger USAs finansminister. Och när det gäller hur de amerikanska handelstullarna kan påverka ekonomin här i Sverige så säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SCB, att det är svårt att ge några exakta siffror just nu.
Jag kan säga riktningen. Det här är inte bra för global tillväxt. Det är inte bra för svensk ekonomisk tillväxt. Det riskerar att lyfta inflationen och därmed räntorna. Men exakt hur mycket, det måste jag återkomma till. Och det tror jag kommer i princip att avgöras de närmaste veckorna.
Sa Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SCB. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
Det här är Vaken med P3 och P4.
Game, game, games.